Hej och välkommen tillbaks till Helipod, helikopterpodden med mig Anneli Pompe och Katrin Nilsson. Idag ska vi prata lite grann om den mänskliga faktorn när det gäller flygande. Vi kommer relatera mycket till hur kroppen funkar i luften, både fysiskt och psykiskt.
Ja, jag tycker vi kan dela upp det på mjukvara och hårdvara. Alltså dels hur hjärnan funkar när vi utsätter oss för sådana saker som illusioner och olika väderfenomen. Men även ja, det här med kroppen, att med syrebrist, hur vi påverkas av det. Helikoptern är vår arbetsplats. Att, hur sitter jag i min helikopter? Vart får jag ont i ryggen? Det är massa ljud. Trumhinnor har problem med att du befinner dig nära motorer som låter väldigt höga decibel. Det kommer orsaka att dina trumhinnor och delar av öronen skadas. Och det gör de ju för resten av ditt liv.
Mm. Det är otroligt viktigt att man tar hand om sig själv. Självklart till vardags och varje dag i alla liv. Men man har ett väldigt stort ansvar när man transporterar folk och man befinner sig i luften och kan ramla ner på folk. Så att hur man mår påverkar så otroligt mycket. Det påverkar vår prestation och hur vi jobbar såklart. Så vi kommer prata en hel del om hur man kan må bättre och bli lite gladare på köpet kanske.
Ja, och med tanke på temat för den här podden, hur du blir bättre helikopterpilot.
Och med tanke på ansvarsrollen som vi har också, så är det ju statistiskt sett mest olyckor som är på grund av den mänskliga faktorn. Cirka 70%. Så att vi piloter behöver vara medvetna om att vi är så kallad last line of defense. Om någonting skulle gå fel så behöver vi vara vakna nog, medvetna nog och pigga nog att upptäcka sådana fel innan de blir olyckor.
Jag tänkte på det här du sa om statistik, att ungefär 70% av olyckorna är mänskliga faktorn. Det är ju lite kul på något sätt hur corona påverkar allt i samhället, för vi har ju ingen statistik de senaste 2 åren som egentligen är rimliga att analysera i och med att det är mindre flygning. Och då har kanske olyckorna gått ner, men det beror ju inte på att vi har lägre mänskliga faktorn som ett problem.
Det är sant. Och sen så har ju helikopter och flygplan påverkats olika också. Jag vet till exempel uppe i norr har det ju flugits väldigt mycket helikopter.
Just det, vi pratade ju om det, var inte det förra avsnittet, att utvecklingen sker egentligen som mest inom helikoptern. Det är där de största framstegen när det kommer till säkerhet sker, till skillnad från flygplanen. Nu är ju flygplanen redan så säkra.
Om vi ska komma tillbaka till kroppen. Som faktiskt, jag tänker på att kroppen är liksom det enda som vi verkligen äger i livet. Allt annat kan försvinna och kroppen kommer ju också försvinna förr eller senare. Men det är liksom den enda saken i vårt liv som påverkar oss så mycket och som vi faktiskt har lite kontroll över. För det finns så otroligt mycket i livet som vi inte kan kontrollera, även om vi tror och hoppas det. Men hur vi mår påverkar ju hur vi ser på världen, hur vi ser på oss själva, hur bra vi lyckas med våra arbeten. Så det här är ju faktiskt ett ämne inom ATPL. Det här kallas det Human Performance and Limitations. Med tanke på hur stor utbildningen är så tillbringar vi ganska lite tid med det här ämnet som är så superviktigt. Och det här är ett ämne som jag tycker man borde få lära sig i skolan. Så här, men hur ska jag göra för att må bra egentligen? Och varför vet vi så lite om hur man mår bra? Kanske för att vi är så väldigt olika som människor. Vi mår bra av olika saker. Det finns inget facit. Det finns inget perfekt sätt att äta, sova eller träna som passar alla.
Nej. Jag upplever att mycket handlar om folks värderingar. Vad de själva anser är viktigt och sånt. Om vi tänker på dig och mig, så anledningen för att vi kan prata om det här ämnet är delvis på grund av att vi har utbildat oss inom hur kroppen funkar på 2 olika sätt. Men någonting som jag tänker kan komplettera varandra på ett bra sätt i det här
samtalet.
Absolut.
Ja, både jag och Katrin har varit verksamma. Jag har varit verksam inom elitidrott. Katrin, du är fortfarande verksam inom elitidrott cykling.
Ja,
som du säkert kommer berätta mer om.
Jag upplever, jag har ju precis börjat.
Ja, men det är ju det bästa. I starten, när man, då lär man sig som mest och utvecklas som mest också.
Ja, jag har faktiskt, jag ser det som att jag har hela min karriär framför mig fortfarande.
Underbart. Mm. Lite som helikopterandet.
Ja, det är nu det börjar. Vi börjar med kost som ämne. Helikopterpiloter, och i alla fall de som jag har träffat och lärt känna, deras kost består av kaffe, syltkakor, bullens pilsnekorv.
Det låter inte som någon vidare kostcirkel faktiskt. Man får säga att det har varit väldigt mycket fikande. Det verkar vara,
ja, men alltså helikopterpiloter,
alla möjliga tårtbalkar och fikaregler. Och...
Ja, men helikopterpiloters diet är ju sjukt liten.
Men ändå så förhåller de sig förvånansvärt i bra form, många av dem i alla fall.
Ja, det är väl mycket vitaminer i svart kaffe och syltkakor.
Ja, men det är kanske om man har mycket att göra, man har lite tid att äta, så är det inte jättelätt att hitta mat som går att äta snabbt och nyttigt.
Nej, men jag fattar det. Är du och kalkar sjöar eller flyger ambulans, helikopter, du kan inte välja din sov- och matklocka precis hur du vill.
Nej, man får kanske öva sig att vara väldigt flexibel och vara medveten om när man åt senast. För att kosten påverkar också vårt mående väldigt mycket.
Den nya generationen helikopterpiloter, om jag känner oss rätt, kommer istället för kaffe och syltkakor vara nötter och morötter.
Ja, precis. Vi har ju båda våra så här go-to-fika. Jag sitter och äter nötter som en liten ekorre och du äter morötter som en kanin. Men skämt åsido, så är det ju bra. Alltså bara överhuvudtaget som människa, inte nödvändigtvis som pilot, men ha en grundkunskap om vad behöver jag få i mig egentligen. Och det är så svårt att hitta bra information idag. För att alla som predikar inom kost, de säger sig hitta att det är det här som funkar. Liksom. Det är så här man ska äta. Men ändå så kommer det ofta tillbaka till någon sån här grund som kanske vi intuitivt vet om, att vi behöver äta frukt och grönsaker. Mm. Vi behöver få i oss bra fett, vi behöver få i oss fibrer och rimlig mängd kolhydrater och protein ifall vi vill bygga muskler.
Och den av oss två som kanske är lite mer fyrkantig, och då tittar jag på mig själv, skulle ju då gå till, ja, till forskningen och kika vad den säger. Det, och det har jag gjort nu när jag försöker bli grym på att cykla. Och det finns ju väldigt lite forskning som kan bevisa vad som är nyttig mat egentligen. Agnes Wold är ju en kvinna som har en annan podd om myter som heter Fråga Agnes Wold. Där så tog hon upp det senaste avsnittet gällande om forskning och menade på att till och med rökning var egentligen svårt att med forskning bevisa att det var farligt. Och då kan jag ju förstå att hur svårt det är att visa på vilken mat som är nyttigt eller inte. Om till och med rökning, som vi alla fattar är dåligt. Det går ju på något sätt nu här leder till lungcancer. Men till och med det är faktiskt svårt att bevisa. Då kommer det vara jättesvårt att bevisa att morötter och nötter också är nyttigt på något sätt.
Ja, och där vill man lite få se till sitt eget ansvar, att man behöver experimentera med sig själv. Vilken kost mår jag bäst av? Och jag tycker det är lite fint, för att det handlar om att lära sig lyssna på kroppen. Vad är det min kropp behöver egentligen? Och kom ihåg att hur din kropp mår kommer påverka också hur din hjärna mår. Och det vill säga hur du mår. Så att lära känna kroppen, lära sig lyssna på den lite bättre, är ju faktiskt ett sätt att se vilken kost, vilken mat som passar en bra. Det är lite som inom yogan pratar man mycket om att människor lever från hakan och uppåt. Men att vi behöver lära oss att ta in signaler från kroppen också. Det är bara att den har ett lite annorlunda språk. Och visst är kroppen helt fantastisk. Alltså vad man kan göra med den och vad man kan övertala den till. Jag minns när jag besteg Mount Everest på vägen ner. Så hade jag varit igång och varit aktiv i över 40 timmar. Utan att riktigt sova, utan att äta något ordentligt. I rejäl syrebrist och minus 50 grader. Jag minns på vägen ner att jag tittade på kroppen och tänkte, det här borde inte vara möjligt. Men ändå så kroppen den bara fortsätter att kämpa och gå. Och den jobbar verkligen för oss. Så att jag tänker att det är viktigt och fint att ta sig tid och tacka kroppen ibland. Vilket otroligt kämpejobb den har. Och jag fick en sån flashback när vi satt på en HP-lektion här på flygteoriskolan. Så satt vi och såg på en YouTube-film om hur hjärtat funkar. För det måste man lära sig. Och det måste man nog faktiskt lära sig. För att jag minns att jag satt på lektionen och såg på den här filmen. Och den här fantastiska lilla manicken som bankar och slår i våra bröst. Och ser till att vi har blod liksom som pumpar runt i våra ådror.
Ja, alltså när vi blir medvetna om hur att kroppen faktiskt rullar på något sätt av sig själv. Då blir jag också så sjukt medveten om, okej, okay, nu kanske jag ska ta det lite lugnt och låta den inte, alltså jag ska inte få till så mycket besvär för min egen kropp. Sen glömmer jag ju det där 15 minuter senare.
Vi är ju ganska mycket besvär för våra kroppar. Vi matar dem med dålig mat. Idag fick de äta semler. Tränar de lite för hårt ibland? Elitidrott är ju inte nyttigt.
Nej.
Det vet vi ju båda.
Det är inte bra på något sätt. Förutom någon medalj kanske.
Ja, precis. Och kroppen är ganska bräcklig, alltså vi människor kan ju gå sönder. Så jag tänker att ibland är det fint att bara stanna upp och vara tacksam för kroppen, att den jobbar för dig varje dag i det tysta.
Och vi tänkte på det här med att vara till besvär för sin egen kropp. Både du och jag, vi utmanar ju kropparna titt som tätt på varsitt sätt. Jag på cykeln, där jag försöker hela tiden bli starkare och snabbare och slår de andra cyklisterna. Och en del i min träning eller i mitt schema är att 2 dagar i veckan så kliver jag upp 5 på morgonen och så cyklar jag en träning tillsammans med andra cyklister i Stockholm. Där vi kommer ut innan trafiken har kört igång och så är det en timmes träning. Det blir som en tävling kan man säga. Och då när vi är klar så kanske vi äter en gemensam frukost och sen så börjar dagen. Och det här har jag experimenterat lite med i relation till mitt helikopterflygande. På så sätt att det var perfekt tidpunkt att träna, äta frukost och sen sticka och ha min helikopterlektion. Och jag var aldrig så på alerten som efter en sån träningspass. Men åt andra hållet, att jag istället hade en helikopterlektion där min instruktör utmanade mig på alla sätt och vis. Och sen när jag kom hem satte mig på cykeln. Det går inte. Jag får inte ut vatt från mina ben alls i den nivån som jag borde klara av. Och det märktes så tydligt att den stressen som jag hade utsatt tidigare under dagen fick jag som äta upp genom att vara uppenbarligen svagare i kroppen. Och det går ju så himla bra att mäta det när cykeln står i vardagsrummet och den mäter vatten i benen på det sättet.
Häftigt. Inte vatten i benen utan W.
Precis, hur mycket tryck jag har i benen.
För oss som är noviser på det här med cykling. Och jag tänker på att de som är noviser i träning eller som kanske inte har en fast träningsrutin mest tänker på träning som något som är jobbigt och svettigt och gör ont. Men då har man liksom lagt upp det lite för sig själv att misslyckas. Därför att det som händer efter lite tag det är att man får ju mera energi av att träna. Man får så galet mycket energi av att träna. Så man får ju all energi du lägger ner i din träning får du ju tillbaks. Genom att bli gladare och piggare. Men det är en tröskel. Och det behöver inte vara så himla jobbigt. För det är också med förväntningar att göra. Det kommer vi prata om när vi pratar om de mentala bitarna. Men om du bara tänka att ja, men jag ska börja träna och jag börjar med 1 minut. Så kanske det räcker för den dagen att ha tränat 1 minut. Och det var ju jättelätt. Då tänker du, ja, det här var ju inga problem. Då kör jag 2 minuter nästa gång. Och sen 5 minuter nästa gång och 10 minuter nästa gång. Och så plötsligt så är du ju liksom uppe i ett rejält pass. Så att den här förväntningen till exempel att många som börjar löpa. Jag har ju börjat med trail running. Jag har sprungit fjällmaraton och massa sånt senaste året. Och hade också den inställningen när jag började träna att löpning ska göra ont. Och så märkte jag, men hallå, vänta nu, var har du fått det ifrån? Så det är bra att stanna upp och ifrågasätta sig själv ibland när det gäller ens hälsa. Vad gör jag egentligen med min kropp? Och är det särskilt hälsosamt och hur vill jag ha det? Så det är ganska viktiga beslut man måste ta. Och löpning behöver inte göra ont. Du kan börja med att gå. Du kan springa varannan lyktstolpe.
Mm. Alltså jag kan ju inte relatera. Jag får ju en nära döden upplevelse var tredje gång jag sätter mig på cykeln. Men jo, jag vet ju på något sätt att det ändå är sant.
Vi pratade om det här med att elitidrott inte är nyttigt eller skönt.
Nej, du har ju utmanat mig i det här ämnet fast när det kommer till stretching. Jag har ju under första halvan av, eller jag har under hela mitt liv valt att inte lägga tid på stretching. Och det gör ju att jag är ju stel som ett kylskåp. Alltså jag kan ju knappt böja på benet liksom. Och det där påminner du mig om ibland. Jag har fortfarande inte kommit över en minut stretching ännu.
Nej, men allt räknas. Så gör du 30 sekunder så är ju det bra.
Ja, precis.
Och idag är det ju lätt hänt att man blir stillasittande. Därför att de flesta människor kanske har ett mer stillasittande liv än vanligt. I alla fall arbetsmässigt så är det mycket som görs framför datorer och maskiner, bilar. Eller man sitter i tunnelbana, bil, inte alla som sitter på en cykel. Eller en helikopter och flygplan sitter du självklart jättemycket. Och om du är i en position under en längre tid så kommer du att bli stel. Muskler drar ihop sig på vissa ställen, de sträcker ut sig på andra ställen. Vilket gör att det blir obalans och det leder ofta till skador på ett eller annat sätt. Så jag vet att många tycker att stretching är så tråkigt och det ger ju ingenting. Man ser inga resultat, men det tar bara lite tid och tålamod. Så kommer du kanske få en bättre hållning, du kommer hålla dig skadefri. Så det finns väldigt många positiva fördelar med stretching. Och jag hoppas vi kommer också prata lite om att stretcha för att andas bättre innan det här avsnittet är slut.
Du nämnde någonting, det här med stilla sittande, att sitta ner. Jag har någon gång stött på ergonomer i tidigare jobb där de har beskrivit hur du ska sitta de här 90 graderna hit och dit. Men summan av kardemumman är egentligen att den bästa ställningen, det är nästa ställning. Att hela tiden det är den här variationen som man är ute efter. Och jag tänker bara bekräfta det du sa.
Ja, men det låter ju rimligt.
Ja, och den sittställningen man har i en helikopter, jag märker ju själv att den är som inte riktigt byggd efter en 1,60 person.
Verkligen inte. Jag sitter ju väldigt ofta som en banan eller ostbåge.
Ja, jag jobbar ju med ut i tånaglarna nästan, nu överdriver jag. Men min sittställning är ändå på så sätt att min högra hand som håller i styrspaken, den hänger ju fri i luften. Jag blir ju väldigt stark i biceps, märker jag. Men det är inget sätt att vila den på, vilket andra kroppar kan ha.
Men du får träna mer ben helt enkelt, så att du får liksom en kudde av ben och vila handen på.
Ja.
Jag märkte en jättestor skillnad när jag fick en kudde bakom ryggen, att jag flög mycket snabbare. Så vi kallar det för high speed pillow. Därför att när jag sitter, jag är inte lång heller, jag är 1,64. Och när jag sitter så hamnar jag så långt bak så jag måste hålla fram min arm och det blir så jobbigt till slut. Så armen sjunker ju tillbaks och styrspaken också sjunker tillbaks och då flyger jag långsamt. Men när jag har en kudde bakom ryggen så hamnar jag i mer neutral position. Så att det kan vara värdefullt att prova sig fram till en sittposition. Och jag var faktiskt hos jag har en fantastisk posturalterapeut som jag går till ibland. Just för hållningen, jag är nämligen överrörlig. Så det är väldigt viktigt att jag jobbar med styrketräning och sånt. Så då hade jag precis tagit helikoptersätt. Jag flög så mycket som bara möjligt. Så jag satt ju också mer än vanligt. Jag är van att vara ute och röra på mig mycket. Men då satt jag i bil, buss, tåg, färger, helikopter. En större del än vad som var vanligt. Och fick så här jättekonstiga skador. Varpå han sa till mig. Men det är ju för att du sitter. Och jag har inte ens tänkt på att oj, min kroppsposition har ändrats. Så jag har en annan sittkudde i bilen. Så jag har en bättre hållning även när jag sitter i bilen. Därför att när du tränar så kanske du gör det en timme, två timmar om dagen. Och det är en ganska liten del om man jämför med resten av dygnet. Så allting som du gör under en längre period kommer ju påverka din kropp mer än att du bara tränar 30 minuter om dagen. Så till exempel stretchingmässigt och hållningsmässigt så är det ju mycket viktigare med de små sakerna du gör ofta än om du lägger en timme i veckan på träning. Om det är så att du som lyssnar inte har någon typ av träningsrutin i ditt liv så kan jag varmt rekommendera dig att hitta en. Och det är just det där hittandet eller letandet efter en träningsform som faktiskt kan vara det roliga. Så om du ger dig ut i den här djungeln av träningsformer som finns med ett helt öppet sinne, tänk jag har ingen aning om vad jag verkligen gillar, så kanske du hittar något du hade ingen aning om att du skulle gilla. Så det viktigaste med träningen är att du tycker det är så pass roligt att du vill göra det igen. Det ska inte kännas som någonting som du måste göra, utan hitta något sätt eller någon metod eller någon träningsform som du tycker är så pass rolig att det faktiskt inte känns som träning. Man kan ju också tänka att jag behöver motivation för att träna. Men tänk om det inte alls är så. Det kanske bara är så att du behöver börja träna och sen blir du motiverad av att träna. Så att det är också en sån här vanligt hinder man sätter upp för sig själv. Att nej, men jag har ingen lust, jag är inte motiverad. Men du kan faktiskt starta utan motivation. Och sen kanske den kommer på köpet.
Och jag tänker mig det här med drivkrafter. En av mina drivkrafter till att jag kommer iväg och cyklar, det har ju att göra med att alla andra tycker att jag blir mycket trevligare när jag tränar.
Jag tycker du är alltid trevlig, men du blir bara lite gladare när du cyklar.
Ja, jag kan inte förklara varför eller hur, men så länge det funkar så rör vi inte den modellen.
Nej, det är en jätteviktig drivkraft att du faktiskt tränar för andra omkring dig också. Och det är en anledning som är lika god som någon, därför att jag kan märka i min omgivning, kanske framförallt kvinnor säger att jag har inte tid att göra saker för mig själv. Jag har så mycket att göra och så många att ta hand om. Men om du inte tar hand om dig själv så blir du liksom inte den bästa versionen av dig själv. Men om du gör saker som påverkar din egen hälsa så kanske du blir en trevligare partner, en bättre förälder, en roligare vän. Så om det känns som att det är egoistiskt att träna och äta bra och sova ordentligt så kan du kanske tänka att jag gör det för andra människor omkring mig. Som lånar lite av Katrins drivkraft. Man behöver inte ha egen drivkraft och motivation. Man kan låna någon annan som verkar passande också. En väldigt viktig del av träningen handlar ju också om återhämtning. Du blir ju inte starkare när du tränar. Du bara bryter ner kroppen när du tränar. Det är under återhämtningen som man bygger upp sig. Så den är precis lika viktig som träningen. Och det är lätt hänt att glömma bort att träning faktiskt är en stress för kroppen. Vi stressar kroppen jättemycket. Och den bygger upp sig som ett försvar. För att den tror att oj, nu kommer personen utsätta mig för ännu mer stress. Så stress har ju fått en väldigt negativ klang. Men vi människor kan hantera nästan hur mycket stress som helst om återhämtningen är i relation till stressen. Om vi inte återhämtar oss och sover ordentligt så kommer stressen bara vara nedbrytande.
Mm.
Och jag har faktiskt en väldigt fin mening här från våran bok i Human Performance. Där det står: "If we do not manage stress, stress will manage us. Life events do not create stress. We create the stress in our minds." Så vad som är stress är också olika för olika människor. Jag kanske har en annan stressnivå än vad du har och du blir stressad av andra saker än vad jag blir stressad av. Så det är ganska svårt att definiera stress, men det är någonting som påverkar vårt system och som gör att vi behöver återhämtning.
För mig är återhämtning bland annat sömn. Jag kommer att tänka på EASA, den här europeiska organisationen för flyg, har ju gjort en debit-kreditmodell för sömn. Så fånigt. Men då är det så att för varje timme sömn så tjänar 2 poäng. För varje vaken timme så förlorar du 1 poäng. Och sen är det här som ett spel där du på ett dygn ska få ihop max
16 poäng. Ja.
Och får du inte ihop 16 poäng så har du sovit för lite eller för mycket.
Mm, det kanske finns bättre sätt att hantera sin sömn.
Jag tror det också.
Men tyvärr är det också så med sömn och det lilla som vi har läst på, att det inte finns något facit där heller. Du kan vara en sån som nöjer dig med 6 timmar per natt, eller så är det en sån som behöver 8-9 timmar per natt.
Ja, jag har läst rätt mycket om sömn och prestation. Då till exempel hur du sover inför ett lopp som är dagen efter. Eller att du har en PC, alltså en uppflygning dagen efter. Och det är ju mer regel än undantag att du sover dåligt natten innan du ska prestera. Och det finns väldigt mycket forskning som menar på att okej, sover du dåligt en natt så det som händer när vi ser behöver prestation inte påverkas så mycket, men däremot motivationen, att om du ska, som i mitt fall, tävla eller om du ska göra någon prestation dagen efter, så upplever du det som jobbigare. Du blir helt enkelt gnälligare. Men prestationen sådan kan bli lite sämre. Du kan uppleva att det blir jobbigare jämfört med en person som har sovit bra och är utvilad, och att du kanske säckar ihop lite tidigare än den andra personen. Men överlag så är den fysiska prestationen inte påverkad, utan det ofta ställer till det för oss.
Och här är det också en sån här koppling mellan sinne och kropp, kan jag uppleva med sömn. För att ju mer stressad du blir över att du inte sover, ju svårare blir det ju att sova. Men sen finns det också en del spännande forskning kring sömnhygien. Som att till exempel det är bra att ha en sval temperatur i sitt sovrum. Man ska helst ha en temperatur mellan 14 och 18 grader. Man sover extra bra om man tagit en varm dusch innan man går och lägger sig. Man ska helst inte titta på skärmar som avger ett blått ljus. Därför att då flyttar man fram melatoninutsöndringen, som är så här sömnhormon. Den utsöndringen flyttas fram upp till 3 timmar. Så på din skärm så har du en möjlighet att ställa in, vad heter det nu igen? Det är så här solnedgångstid, så att den blir lite varm och varma färger. Och då får du inte det här skadliga blåljuset. Jag har även vänner som använder såna här speciella glasögon, gula glasögon på kvällen när de tittar på tv för att slippa få blått ljus i ögonen. För sömnen är superviktig. Det är inte bara för att kroppen återhämtar sig, men det är hjärnans enda chans att rengöra sig.
Och jag undrar om inte godnattsagan är som på väg tillbaka. Alltså för vuxna människor.
Ja.
Jag vet ju, jag är en av dem som lyssnar på poddar eller radio när jag går och lägger mig. Och somnar till det. Alltså på samma sätt som jag gjorde som ett litet barn. Och det är ju, jag har hört att andra vuxna gör det också. Jag tror inte att jag är själv. Vi är i alla fall 2 där ute som gör det. Och jag upplever att det börjar bli allt mer okej. Och det är ju som en godnattsaga.
Jag och min pojkvän har upptäckt att vi hade ett liknande vanemönster. Eller liksom en så här sak som vi tycker om att göra under dagen. Och jag brukar definiera det som att jag hade liksom små tårtbitar av tid mellan andra tidsenheter där jag gjorde saker. Som att ja, men jag kunde komma hem från en hundpromenad och innan jag skulle ut på jobb så ja, men jag vill gärna sitta ner i 5, 10, 15 minuter kanske och få den här lilla ställtiden som det också kan kallas mellan perioder. Och min pojkvän kallar det för enheter. Så här, ja, men ska vi ta en enhet? Då vet man, ja, men det här är en enhet med tid på ungefär en kvart där man gör ganska mycket ingenting. Man sätter eller lägger sig ner.
Just det, låter som en shot.
En tidsshot.
Ja, jag tar en hutt.
Eller en slott liksom.
Jag tar en hutt Instagram.
Ja, men det är så otroligt mycket saker som man kan göra på en dag. Och hjärnan, jag vet inte hur mycket den har liksom möjlighet att ställa om. Så att det är rätt skönt med de här. Så här, ja, men nu är det en omställningsperiod här. Och det tänker jag är något som man kan nytta av även som helikopterpilot. Att man behöver landa. Inte bara bokstavligen talat utan mentalt. Så landa. Ta ett djupt andetag. Slappna av och ladda om. Som en liten, ja, men energishot.
När jag har varit nervös eller stressad inför saker så då har du hjälpt mig med det verktyget också. Att Sara, hur är det du formulerar? Men att bara ta en sak i taget låter självklart. Men om jag ska göra en flygning, det är någonting svårt innan, efter eller under. Någonting som är första gången kanske. Så brukar du hjälpa mig att komma Okej, nu gör jag den här delen och sen sker ett bryt och nu ska jag fokusera på nästa del och så är det ett bryt och sen ska jag göra den här svåra delen och sen är det ett bryt. Och då går i alla fall inte jag att oroa mig så mycket, utan jag kan liksom parkera den till sen.
Ja, men bra. Ja, men det är ju faktiskt en stresshanteringsmetod. Att tänka att nu gör jag bara en sak i taget. För stress uppkommer ju ofta i hjärnan när vi tänker på allt som vi måste göra, allt som kan gå fel och allt vi oroar oss för. Det kommer ju ofta från framtidstankar eller att vi ältar saker som har hänt i dåtiden. Så om vi lyckas vara mer fokuserade och närvarande i nuet, så kommer inte stress och oro till oss lika lätt. Och dessutom blir vi mer fokuserade på uppgiften framför oss och antagligen gör den mycket bättre.
Det finns vissa verktyg som du kan använda för att styra din dygnsrytm. Dygnsrytmen säger att mellan 2 och 5, då är du som tröttast. Men du kan styra till viss del med hjälp av träning då, när du ska bli trött. Det finns forskning som säger att de som tränar på morgonen eller på förmiddagen, de tidigare lägger dygnsrytmen. Till skillnad från de som tränar på kvällen.
Jaha, vad intressant.
Och alltså det så är det så här, sunt förnuft. Du är ju superspeedad om du kör något väldigt upppumpat på kvällen. Men det har inte bara att göra med känslan, utan det finns forskning på det också. Det påminner mig om någonting vi pratade om alldeles nyss gällande det här med att om du sover dåligt natten innan, så själva prestationen som sådan behöver nödvändigtvis inte bli så mycket sämre. Det handlar om någon procent och en vanlig person märker ingen skillnad, utan som sagt, du blir någon gnälligare i värsta fall. Och, utan det handlar mer om att upplevelsen av dagen blir mer negativ.
Så det går alltså att bokstavligen talat vakna på fel sida sängen?
Ja, dagen kan bli någon gråare.
Men hur påverkar det hjärnan då?
Ja, det ska ju faktiskt inte underskattas. Att även om prestationen inte blir sämre, du fattar ju sämre beslut.
Det kan ju vara rent av farligt i en helikoptermiljö. Och beslutsfattande i sig, det är ju ett jättestort ämne inom flygandet. Därför att när man är i en stressad situation, och om man då kanske sovit dåligt också, så om man fattar dåliga beslut så kan det faktiskt vara på liv och död. Så hur man tar bra beslut, det är någonting som man behöver träna sig till och faktiskt ge sig själv bra förutsättningar genom att se till att sova bra. Och en intressant sak till med sömn och återhämtning är att hur din sömn blir på kvällen är ett resultat av hur din dag har varit. Så har du tagit hand om dig själv på dagen, se till att vara ute lite grann, rört på dig lite grann, ätit bra, tränat vid rätt tidpunkt, inte äta för nära innan du ska gå och lägga dig, och sen så öppnar du sovrumsfönstret, tar en varm dusch, gå och lägg dig, då har du gett dig själv de bästa förutsättningar för att sova bra och förhoppningsvis vakna upp utvilad och ta bättre beslut. Och hur våra hjärnor påverkar våra kroppar är ju så fascinerande. Vi kanske ska göra ett eget poddavsnitt om det. Men det är ju så uppenbart, i alla fall inom idrott, kanske också till viss del helikopter, att kroppen lyssnar på allting du tänker.
Ja, jag har ett jättebra exempel där. Det var, jag hade en dipp i cyklingen. Jag pratade om watt, alltså hur mycket kraft som jag kan trycka med hjälp av benen i pedalerna. Det är ett snittvärde som hela tiden ska bli bättre ju mer jag tränar. Men det gick som tillbaka. Jag blev svagare. Och det fanns som ingen förklaring till det. Visst, ja, det kunde vara så att jag var någon mer stressad i vardagen och sådär, men det skulle inte alls vara i relation till den sämre statistiken. Du, Anneli, hjälpte mig att hitta en coach att prata med. För jag var så frustrerad i det där. Och efter samtal med den coachen, så direkt samma kväll hade jag ett lopp. Och det loppet var ett digitalt lopp. Alltså då sitter jag på cykeln i vardagsrummet uppkopplad med en dator i en virtuell värld. Jag sitter på en cykel och är som en avatar. Vi är ju tusentals människor i världen som är online i det här systemet samtidigt, Swift då som det heter. Och det var så tydligt att efter det samtalet där jag hade jobbat mentalt med mig själv och kommit tillbaka till att jag inte var så fruktansvärt dålig som jag tyckte på eftermiddagen, så ökade jag prestationen med 5%.
Wow. Bara på att ändra ditt tankesätt.
Ja, min tränare, han hade skrivit ett meddelande på i vårt schema om att Katrin, hör du, jag tror att du får kolla upp cykeln. Det är något fel, det är som ett hack i statistiken. Det är mycket bättre än vad det har varit. Så att du får kolla upp. Nej, det var bara min hjärna som jag lyckades styra rätt.
Ja, alla våra hjärnor spökar ju hela tiden. Det vi tänker är ju väldigt sällan sant. Och jag hade ju förmånen att vara god vän med Björn Natthik och Lindeblad, och en av de finaste visdomsorden han lämnade efter sig var: tro inte på allt du tänker. För ibland är vi ju våra största inre kritiker. De bor ju i våra egna hjärnor. Och de är inte alltid till vår hjälp. Så ofta hjälper vi oss själva. Och jag kan dra en parallell till det här, att jag tränar ju människor i andning och andhållning i fridykningskurser bland annat. Och där är det väldigt uppenbart att kroppen lyssnar på det du tänker. Därför att de flesta tror ju att de kan hålla andan sig sådär 30 sekunder, en minut. Och sen ger jag lite enkla tips på hur man andas och vad du kan förslag på, vad du kan tänka på, så att inte låta hjärnan åka fritt, liksom flyga omkring fritt. För att om du håller andan så kommer du antagligen tänka: oh, det här var ena obekvämt och jobbigt var det också. Det kan inte vara nyttigt att hålla andan. Och nej, jag är inte en sån som kan hålla andan. Och det jag gillar inte att pressa mig själv. Och nu måste jag visst andas också. Och så andas du in. Och sen kan du tänka eller säga: ja, jag visste att det inte skulle gå. Därför att det värsta med våra tankar, de gillar jag har rätt också. Så ibland så tänker vi en sak och så gör vi någonting bara för att uppfylla den tanken, för att vi trodde att det var så. Men jag vet ju att din kropp, du som sitter och lyssnar, och du Katrin, kan hålla andan i 3-4 minuter. För kroppen fixar det. Det enda som kommer stoppa dig är dina egna tankar om vad som är möjligt.
Ja, men om vi ska försöka sätta lite helikopterperspektiv på det här då. Andning för mig, jag tänker på när jag skulle börja lära mig flyga helikopter, så hovring var ju det svåraste. Alltså det är det som är så lustigt. Att stå still, det är det svåraste att lära sig.
Ja, jag har hört, för er som inte flyger helikopter, jag har hört en ganska rolig liknelse av hur det kändes första gången. Att det är som att balansera ett ägg på en upp- och nervänd sked.
Ja, och den här jämföra flyga flygplan och flyga helikopter. Det är den här har du sagt till mig en gång, Anneli. Men att flyga flygplan, det är som att lära sig köra motorcykel. Att lära sig flyga helikopter, det är som att lära sig köra motorcykel på ett bakhjul.
Ja, kanske. Jag ska lära mig köra motorcykel så jag kan berätta sen.
Ja, just det. Hur som haver, så det här med andning och helikopter då. Så jag minns själv att jag utsatte ju mig för väldigt mycket stress när jag skulle lära mig hovra. Det var ju en riktig vikingagunga till att börja med. Och jag var så stressad. Alltså jag andas ju inte. Och jag var spänd som en fjäder. Jag jobbade ju livet ur mig för att få en helikopter att vara still. Jag slet. Och jag satt inte på stolen på slutet. Utan liksom flöt 3 centimeter ovanför stolen. Och var spända ben och höll andan i tron av att det nu kommer det släppa.
Ja, det är intressant det där. Som nybörjare tänker man ofta, om jag tar i ännu mer, då kommer det gå bättre. Ja. Men ofta så är det tvärtom, man behöver slappna av mer och andas mer och bättre.
Precis, instruktören, men lugna ner dig, slappna av. Nej, 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 tänkte jag. Han har fel, jag kommer hitta mitt sätt.
Jag minns, jag som ska vara ganska bra på att andas. Jag vet till och med, instruktören fick säga till mig, andas. Det är jag som brukar säga till folk det. Men vi behöver alla höra det. Och faktiskt är det så att de flesta andas mycket sämre nu än vad man gjorde tidigare. Och till stor del på grund av stress, så att vi kanske har mer stillasittande jobb, man sitter med dålig hållning. Men många andas högre upp i bröstet med fler andetag per minut än man gjorde förr i tiden. Oh. Så vår andning har ju förändrats.
Jag tänker bara på de här 90-talets ungdomstidningar som var riktade till mig i den åldern. Då så här, Ja, men tjejer, de ska dra in magen.
Oh, och där rök liksom den viktigaste delen av andetaget.
Ja, att andas med magen har ju jag lärt mig vid 35.
Man kan inte andas med magen, man andas ju med lungorna.
Men
när man andas riktigt djupt, och du vet alla som fridyker, och om man läst HP, att det finns mer alveoler längst ner i lungorna, och det är där som det mesta av syreutbytet sker. Så när du andas riktigt bra och djupa andetag så ska magen vara avslappnad. Så magen ska liksom få åka ut över byxkanten.
Just det. Den ska verkligen, man ska se på magen ut in.
Ja,
magen,
det är faktiskt intressant att du kan också se på små barn. De andas med magen. Och oftast när de börjar i skolåldern, då kommer stressen. För det ska skrivas prov och man ska vara kompis med alla och så vidare. Och en vanlig stressreaktion är att man drar in magen och sen upp maxlarna till öronen. Och då får man spänningshuvudvärk, ont i magen och andas inte ordentligt. Så det blir liksom en liten ond cirkel med dålig andning och hållning och alltihopa. Så
det kom jag också ihåg en del av utbildningen till att bli helikopterpilot. Att en av rörelserna som du ofta gör när du blir spänd, till exempel autorotation, vi drar ner trotten på tomgång och ska landa, är att du drar ihop armarna som ett spädbarn gjorde. Så att kollektiva trotten, att du drar liksom dem uppåt mot dig.
Man vill ha allt närmare kroppen, inte så långt bort.
Det sitter liksom som en första inbyggd reflex.
Ja, jag minns också från stack pedal när man satt och åkte på låg höjd väldigt fort för att få farten och blöda ut, att jag liksom lutade mig bak i sätet för jag ville komma bort från marken. Jag tyckte det var alldeles för nära. Apropå lustiga reaktioner.
Oh.
Men en av de faktiskt få reaktioner vi kan styra i kroppen, det är andningen. Och jag skulle gärna prata mer om mental träning, men det kanske vi kan ta senare, för mental träning är jättesvårt. Det är jättesvårt att ändra sitt tankesätt, eller så blir det svårare om man säger att det är jättesvårt. Men hur som haver så är det mycket lättare att styra sin andning. Och styr du din andning så kan du till viss mån styra vissa delar av ditt mående. Så om du lyckas ta djupare och långsammare andetag så påverkar du det parasympatiska nervsystemet som står för återhämtning och avslappning. Så vill du ta djupare andetag så är det absolut viktigaste är att du har en bra hållning till att börja med. Så att du sitter rak i ryggen så magen kan röra på sig. Och sen ska andetaget börja nerifrån och upp, lite som att du fyller ett glas med vatten. Så ska du börja andas så magen åker ut. Sen ska axlarna helst inte höja så mycket. Utan du fyller först magen, sen lungorna, andas in genom näsan och gärna ut genom näsan också. För då värms luften upp lite grann och så får du ett bättre luftflöde. Så rak i ryggen, en slappna av i magen, andas in och ut genom näsan och försök att lugna ner ditt andetag. Så du tar färre andetag per minut, så lugnar du också ner dig själv. Och det är ju lite av en superkraft att kunna lugna ner sig själv.
Ja, på det här sättet kommer jag tjäna 2 EASA-poäng.
Man kanske får 2 poäng för bättre andning också.
Att jag somnar.
Det finns faktiskt väldigt bra, nu har vi pratat en del om sömn, det finns ett bra sätt att andas om du har svårt att sova. Och det är att försöka andas in på 4 sekunder och andas ut på 8 sekunder. För då blir du superavslappnad med de här långa härliga utandningarna. Och då för att få dem så långa så måste man hålla emot luften lite på utandningen. Så
det handlar inte om syrebrist.
Nej, tvärtom. Du får faktiskt bättre syre till försel. Bättre syresättning när du andas här. Aha. För att du skapar ett litet övertryck i lungorna. Så du förhoppningsvis tar upp mer syre. Och så här andas vi alltid innan fridyk. Då vill man vara så lugnt som möjligt. Men vi andas också så här när vi är på hög höjd. När vi är på klätterexpeditioner. Därför att då vill du öka trycket i lungorna. För det är så lågt syretryck utanför. Så att då håller man emot luften lite på utvägen. Så får man pressa ihop läpparna. Så får luften liksom pysa ut mellan läpparna.
Mm.
Så in på 4. Ut på 8 så kommer du sova jättegott sen.
Perfekt. Ja, en god nattsömn, en kaffe och syltkaka till frukost. Och så börjar vi om igen.
Bästa frukosten, eller hur?
Ja.
Så tack för att du har lyssnat den här gången. Vi återkommer igen nästa vecka med ett nytt avsnitt.
Hej då!
Hej då!